Sa du att John Fogerty tackar mig?
Ja, jag sa ju det för att du skickade kanske 10 screenshots åt mig.
Ja, jag måste uppdatera den här screenshoten ju mer likes min kommentar får och ju mer likes hans tack får.
Ja.
För det här är ju historiskt för mig.
Ja, alltså om ni inte vet vem John Fogerty är, och jag tror att det är väldigt få som gör det faktiskt, men att han är en riktigt gammal gubbe som bor i USA, och så är han väl, det är någonting med så här gitarrtablaturer.
Men du kan ju inte, han är ju en av de bäst säljande songwriters i historien. Alltså alla vet hans låtar. Alltså han är ju den som skrev alla låtar till Creedence Clearwater Revival, alltså Proud Mary och Fortunate Son, Down on the Corner, Have You Ever Seen the Rain. Alltså alla de här.
Men du sa precis grejen där. Alla känner igen hans låtar, men ingen vet ju vad den där gubben heter eller hur han ser ut.
Nej. Okej, men inte måste man veta det heller. Men nu så får man höra då att han har tackat mig. Och alltså det var ju han som satte igång en revolution i mitt liv. Han fick mig att börja spela gitarr. Mm. Den första låten jag lärde mig på gitarr så var en av hans låtar. Och sen lärde jag mig dem allihopa. Utom en, och det här minns du. För det var en som jag inte lyckades lära mig. Den heter Effigy. Och den finns på skivan Willie and the Poor Boys med Creedence från 1969. Och då hade internet precis hänt. Och du hade internet hemma. Och första gången jag var på internet i mitt liv så hade ju du hypat det för mig. Det här har vi kanske berättat i podden tidigare. Men du sa att man kan hitta vad som helst på internet.
Då trodde jag ju att du ville se på porr. Jag visste ju inte att du ville se liksom Creedence CCR Guitar Tablatures Effigy på Lycos Search eller vad det var.
ja, det var ju Alta Vista, vad hette det? Ja. Evreka fanns det något sånt också. Mm. Olika sökmotorer i internets begynnelse. Men grejen var ju att vi inte hittade det här.
Nej.
Och det formade min bild av internet under många år.
Mm.
Att, alltså för du hade ju hypat det att det finns allt. Och nu visste jag ju, alltså, eller jag det först nu jag får veta att du menar att det finns all sorts porr. Och det har du säkert rätt i. Det hade du säkert rätt i då också.
Men ja. Men finns den, har du hittat den idag nu då? Alltså, finns den här FEG Guitar Tablature, finns den nu då på internet?
Nej, men jag blev ju bättre på gitarr och jag lärde ju mig den själv. Inte den är ju alls svår. Men att jag var ju, alltså, det var ju ett tidigt skede av mitt gitarrspelande. Mm. Men det roliga var ju nu då att det var alltså den låten som han spelade då i ett klipp på Instagram. Och så kommenterade jag då att den där låten är ju som, hur jag nu skrev. Jag bara berömde honom och sa då att den där låten har liksom förföljt mig över åren.
Mm.
Och så tackade han mig då i en kommentar. Och alltså jag hade ju hans bilder på väggen. Jag lärde mig, alltså han var ju min hjälte under alla dessa år.
Men du vet väl nog att det är väldigt liten sannolikhet att det faktiskt är John Fogerty som har tackat dig. Att nu är det ju liksom hans barnbarns assistent eller någon som sköter sociala medier för honom som har skrivit det där.
Nej, jag är inte så säker på det eftersom han just är en gammal gubbe och han har ju inte så supermycket följare på Instagram, för det är ju inte Insta-publiken.
Var kommentaren skriven med versaler och så stod det shut down computer efteråt?
Nej, det stod bara, han tackade mig bara. Okay. Men jag minns plötsligt alla de här åren när jag ville bli rockstjärna som John Fogerty. Du minns ju, jag spelade ju band och skrev låtar och du gjorde ju omslaget till vår CD-skiva som vi gjorde med bandet.
Det var min första så här grafiska jobb egentligen.
Ja, och det var ju gospelmusik var det, som ju du inte kanske annars lyssnar på så mycket.
Nej, alltså det var ju inte.
Jag tror vi tackar väl Jesus och Ted i de här liner notesen i CD:n tror jag.
Det var väl betalningen som jag fick det också.
Nej, men det var en fin tid och vi spelade ju och vi åkte ju runt och jag skrev ju låtarna och det var ju mycket som sagt, det var så här tonårsangst och så mycket var ju så här lovsång och riktades till Herren. Men det var också via musiken sen som jag det här hitta styrkan att ta mig ut ur det här kristna också faktiskt. Jag, alltså den här fasaden började krackelera i musiken. Mm. Jag minns jag skrev en låt som hette Balls som var en hårdrockslåt.
Det var med ett annat band, men jag kommer ihåg det, ja. Men var inte det bandet också lite kristet?
Ja, det var ju absolut. Alla låtar var kristna. Också Balls. Och det var ju alltså refrängen var att liksom anybody in here got the balls to stand and shout. Mm. Och då alltså att man som alltså har man stake att erkänna att man tror på Gud. Mm. Det var som en sån refräng.
Det är en rolig bild också på något sätt. Alltså att någon ska vara så där att ja, jag tycker att det är bara jätteroligt för att jag kopplar inte ihop liksom på något sätt testosteron och stånd till just religiösa grejer. Det blir ju väldigt fel på något sätt.
No, det var ju det som sen hände då, att vi uppträdde med den här låten och så var det människor blev alltid upprörda.
Mm.
Och liksom såna här andliga ledare, såna som höll predikningar ofta efter konserterna, så kom och pratade med oss att det där var nog inte riktigt okej, tycker de.
Ja.
Och att liksom det att använda ett sånt här språk i ett sånt här sammanhang så var någonting vi skulle nog vara väldigt försiktiga med.
Mm.
Och då reagerade jag med att bli besviken. För att jag menar, jag hade ju skrivit det här som en uppriktig liksom fråga. Och språk är väl bara språk.
Mm.
Jag menar, alltså, och det här var ju inte ens något svordom eller någonting sånt. Utan det här var ju helt enkelt ett språkligt uttryck.
Ja.
Har du stake nog att erkänna att du tror på Gud?
Mm. Men det var ju också ordet balls som att nu är det nu ser jag ju att man inte vill ha kanske just det ordet i en psalm till exempel, att det blir ju på något sätt konstigt.
Ja, men ingenstans i Bibeln står det väl att man inte får prata om testiklar.
Nej, men att det skulle kunna vara att does anyone have the love to stand up and shout eller the heart, att varför måste det vara just balls?
No, det är ju, uttrycket är ju balls och sen så var det ju hårdrock och allt möjligt. Men allt det här kom jag att tänka på när John Fogerty då tackade mig. Att jag hade ju den här drömmen om att bli rockstjärna. Och den gick på något vis hand i hand med den här kristna uppväxten. Och också så var det på något vis drömmen om att bli rockstjärna som förstärkte de här tvivlen i mig när man mötte de här konservativa kommentarerna som på något vis var som inställda på detaljer och på att det skulle vara formellt rätt och inte liksom på den här känslan och uppriktigheten. För jag var ju uppriktigt. Jag ville ju att människor skulle ha stake nog att erkänna vad de trodde på.
Ja, men det kommer väl tillbaka som kontroll på något sätt. Alltså det är ju ofta så organiserade religioner så handlar ju mycket om kontroll och sådär. Och sen när det är unga människor och starka känslor så far det ju lätt över. Jag minns ju själv på mitt eget trippeläger när det var en han var väl hjälpledare så hans finger började blöda plötsligt. Jag vet inte varför, men det var inte stigmata, men att han hade väl suttit och liksom håller på att knappra på sina naglar eller någonting, och istället för att liksom ta ett papper och torka av det där så får han till väggen och så ritar han ett kors med sitt blod på väggen istället. Och då var ju nog så där att jag reagerade och många andra också så där att okej. Okay, det där är lite weird. Och då minns jag att jag minns att andra också så där som höll i det var så här att ja, ska vi kanske torka bort blödande korset och så där att det blir ju så där. Alltså att när det är unga människor som på något sätt är väldigt religiösa och det blir också det psykologiska att man vill så starkt göra rätt, man vill också få den här uppmärksamheten av de man ser upp till. Och så på något sätt överkompenserar man. Och så drar man det för långt. Och så börjar man då skriva lovsånger om testiklar och sådär. Och så blir det ju tokigt då när de säger att nonno.
Ja, no, det där är ju nu då också en skillnad mellan Purmo och Esse.
Mm.
Att i Esse så skulle ju alltså människor ha reagerat med stort patos på det där blödande korset och varit som att det här är väldigt starkt nu, det här är liksom riktigt.
Ja.
Alltså det är ju det att i SS så tror jag att vi skulle ha kunnat ordna liksom djuroffer, vet du.
Ja.
Det gjorde vi ju alltså inte, men alltså stämningen var sån.
Ja, om rätt person skulle ha liksom konstaterat om vi skulle ta ett får och offra det, som det står i Bibeln att Moses gjorde. Att det ändå fanns den här potentialen, att steget var inte så långt till det. Och det är ju skrämmande. Där upplevde jag nog att det var ganska, det var nog i Pormo så var det nog på den tiden liksom flera steg tills man skulle liksom börja offra djur. Att det var inte bara så där ett steg.
Nej, och vi i SE också såg ju att ni var ljumma, som vi sa. Mm. Alltså att ni liksom inte riktigt tog det här på allvar.
Nej.
Och vi bad ju för er också att ni skulle hitta sanningen.
Ja.
Och allvaret i det hela.
Ja.
Nej, så det var alltså just det här att de hängde upp sig på det här formalian. På att jag använde ordet balls i en låt som ändå helt uppenbart hade en ärlig vilja att liksom stå upp för tron. Men det var liksom den här användningen av det här enda ordet som gjorde det ändå var fel. Det var sånt som i längden då förde mig bort från den här esse-tron då. Och det är ju fint ändå att man går igenom livet och man har olika identiteter och olika faser. Man i en del av livet så är man övertygad om att någonting är på ett visst sätt och sen så kanske det vänds 180 grader och sen är man övertygad om att det är på precis motsatt sätt. Och allt det här ryms i ett liv.
Ja, jag tycker på något sätt också att det är fint, alltså om man tänker att när lilla Kai skrev den här lovsången om liksom sweaty balls, så det du ju det du ju var ute efter då var ju att få ett liksom ett erkännande och ett tack av någon överste präst i SE, eller Jesus eller liksom någon annan som du såg upp till. Men det som ju också fanns där redan innan var ju att på något sätt liksom att få samma sak av John Fogerty, som ju också var en person som du såg upp till och som du idoliserade och nästan så där religiöst hade ett religiöst förhållande till. Så nu när du liksom fick egentligen som en nattvard genom honom, när han bekräftar din existens och tackar dig, så är det ju på något sätt som en liten closure kanske också. Det som John Fogerty tackar dig för var inte egentligen den här kommentaren om den här låten Effigy, utan att det som John Fogerty skrev var "Thank you Kai for writing a love song about sweaty balls and singing it in church. Thank you."
Ja, du drog det lite längre än vad jag tänkte här. Men jag var mera på här att musikens kraft, den består. Jag menar, jag är nu 25 år äldre än när jag då lärde mig min första låt på gitarr. Men musiken har ännu mig i sitt grepp. Mm. När religionen kom och gick som någon sorts storm, så är musiken liksom själva klimatet. Och nu menar jag inte att det är ett globalt hot. Det är svårt med metaforer idag. Allting är så komplicerat. Boen burmo bulto särbottning som talas dit så popna popkun så vi popnu denna popkun så vi lys på tätt och kaj. Vi gick och såg på ett hus, jag och Nico.
Jaha.
100-årigt gammalt trähus i Helsingfors.
Låter lite som att det finns så här spökhusvarning.
Ja.
Tänker ni på sånt när ni går och tittar på gamla hus?
No, det har ju en speciell stämning, de här gamla husen. Alltså det är ju röster från svunna tider och alla som har bott där som man kan höra om man riktigt lyssnar.
Ja.
Och man ser märken efter liv liksom, och efter förändringar och tiden som har gått.
Och sen är det ju vissa hus som också ser ondskefulla ut. Alltså att de har som arga fönster och sådär. Och allt sånt måste man ju också beakta.
Är det en trend som inte man har sett återkomma på bostadsmässorna? Arga fönster.
Alltså sådana där, är det Amityville Horror som är den här skräckfilmen om det här spökhuset?
Ja, det är ju det här huset på Long Island i New York.
Men att det ska finnas en så här liksom inrednings- och husbyggartrend där man försöker liksom bygga så att det ser ut som att de är hemsökta, de här husen.
Amityville Horror-huset var ute i salu för inte så länge sedan.
Mm.
Och då hade man möjlighet då att via den här försäljningsannonsen se bilder inifrån och liksom röra sig runt i huset. Och det var ju en fest för såna här skräckfans som jag.
Mm.
Rolig trivia. I källaren i det här huset, och det här beskrivs både i boken som handlar om huset och i de här filmerna, så finns alltså ett rum som är helt rödmålat, som inte då ska finnas på ritningarna. Och det är i det här rummet då som det händer märkliga saker.
Men så när ni var och tittade på det där huset, och så får ni genast ner till källaren och börjar försöka knacka på väggarna och försöka hitta de här hemliga gångarna.
Nej, men där ska finnas ingången till helvetet enligt vissa källor.
Ja.
Så man är ju nyfiken.
Det är också så här, om man får på husvisning och så är mäklaren är jättepositiv och allting är jättebra och vi har kollat upp inomhusluften, allt är riktigt bra och det har ju en underbar trädgård och sådär, att det som ju säljarna vill att jag ska ta upp är att vi i källaren då har en ingång till helvetet. Men vi har
det här
satt...
är inte så ovanligt, det finns ju alltså 666 ingångar till helvetet runt om på planeten, men vi måste ändå enligt lagen meddela det här.
Ja, och de som har bott här tidigare, så de har sovit på övervåningen, och de säger att med öronproppar så hör man inte alls själarna som plågas, att man kan sova helt bra. Och det har bara en gång varit problem med en demon som drog ett spädbarn in dit i helvetet.
Det finns en rapport från Sukes.
Det finns där vid fuktmätningsrapporten, så har vi också det här från Ghostbusters och de löste situationen.
Ja, men det är ju det här då, vi har ju aldrig köpt ett hus för, och speciellt inte ett gammalt hus, och nu säger jag inte att vi ska köpa det här, jag vet inte om det alls är möjligt ens att vi ska köpa det, för det är så jättedyrt också med trähus i Helsingfors, men man drömmer ju.
Mm.
Men det är ju som så många saker man inte vet någonting om, alltså just att vad är det för risker, vad undersökningar är det som man måste låta göra, för man har ju hört sån här massa skräckhistorier om människor som hade skaffat hus och sen hade då uppstått dolda problem och sen hade varit åratal av rättsstrider och sånt, och det vill man ju undvika.
Jaha, så är det.
Men vi blev ju ändå på något vis charmade förstås av det här huset och trädgården och liksom trapporna upp till vinden som var så här stämningsfyllda, och så var det fint ljus i sovrummet och det lågt i tak i källaren så här att jag knappt kunde liksom stå rakt, men det var ändå som att ja, men det här är som, så här är det ju i gamla hus, så här mysigt från en annan tid.
Och nu är det också svårt, alltså att när jag menar du och jag är ju uppvuxna i hus, att det är liksom det var liksom normen för oss när vi bodde hemma, att man blir också påverkad av det, alltså att det är ju någonting som känns tryggare och kivågare att ha ett hus än att ha en lägenhet, någonting som kommer mer naturligt. Jag har trivits jättebra i lägenheter och har bott i jättemånga fina lägenheter, men det är någonting speciellt med hus och den känslan.
Ja, det måste ju vara någonting att man associerar det med sin egen barndom och något sånt här, att saker är som de ska vara,
ja,
när man är i huset.
Ja.
Och det är som en tydligt avgränsad värld, det finns väggar som, och allt inom de här väggarna är liksom vårt. Och när man går ut så är man ut. Man är inte liksom i något trappuppgång och ser andras dörrar.
Nej, och hör man något ljud så vet man att det är inte någon så här konstig granne som har fest, utan att det är då bara liksom ingången till helvetet.
Vi skulle måste få täta det här dörret i helvete. Det kommer så mycket svavellukten.
Vi skulle vilja göra om i källaren och undra om vi skulle kunna få en offert. Vi skulle vilja lägga det som till en sån där, som ett spa-avdelning. Och nu undrar jag, är det möjligt om man har en ingång till helvetet där? Jag tänker just med sån där fuktspärr och sånt.
Ja, det här... Men det är ju alltså det där, ja, nåja, men alltså vi får hem från den här visningen med en sån här känsla av att ja, det där skulle ju vara allt vad man drömmer om, men vågar man? Vad fan, det finns så många frågetecken och liksom en tjock bunt med papper som man kan läsa förstås, men förstår man då allt vad som står där? Går det att förutse risker och så vidare?
Mm.
Och på natten så kunde jag inte sova och så började det göra ont i kroppen. Och på morgonen så hade jag, alltså jag vet inte om du någonsin har varit med om att din pung sväller upp och blir ungefär lika stor som, vad ska vi säga, en vattenmelon?
Har min pung någonsin varit stor som en vattenmelon?
Nu finns det ju olika vattenmeloner här också.
Ja, exakt. Det var egentligen det första jag började tänka på, att vilken vattenmelon är det nu? Alltså som en honungsmelon eller som en sån här mini, sån här spansk?
No, det finns ju bara en vattenmelon. Honungsmelon är ju en honungsmelon. Ja. Men alltså det som jag försöker säga är att den är kanske 4 gånger större än vad den ska vara.
Som en medelstor kokosnöt då egentligen. Ja, nej, jag måste ärligt säga att jag har inte varit med om det.
Ja.
Och jag har inte heller haft, liksom när jag har tittat på lägenhetsannonser och husannonser och sådär, så att jag aldrig haft ett sånt, liksom att jag har haft sån ångest att olika kroppsdelar har börjat svälla för att det blir för jobbigt att tänka på.
Nej, no, alltså jag vaknar ju förstås då med förfäran, men ändå inte en så stor skräck eftersom jag har varit med om det här några gånger. Det här är en återkommande grej. Jag får såna här infektioner i testiklarna.
Som gör att de blir som vattenmeloner.
De sväller upp och det gör jävligt ont och så får man feber och så går det inte riktigt röra sig under några dagar. Men man måste liksom få antibiotika då för det här. Och ofta då så skickar doktorn in också på ultraljud. Det har varit mycket ultraljud i våra liv den senaste tiden.
Ja.
Men inte så mycket av mig.
Nej, det där är ju lite kanske ett annorlunda ultraljud då.
Men jag la mig ju där på britsen då och så kom det in en okarismatisk man som smetade in pungen då med sån här iskall gel. Och så tittade han ointresserat på skärmen och förde den här sonden då, eller vad det nu är, över mig då. Och så mumlade han någonting på finska och så sprang han ut. Kostade 350 euro.
Ja.
Nej, jag var inte heller här nu som orolig, för att jag visste typ att det är det här nu då som händer till mig tydligen då. Att det här löser sig med antibiotika och att det är nu bara en olägenhet att jag typ inte kan använda vanliga byxor för att pungen är så uppsvälld.
Men du har alltså varit med om det här tidigare, alltså att när du har börjat titta på lägenheter så kan du inte sova på natten och sen när du vaknar så har du liksom en enorm pung då.
No, jag har varit på en massa undersökningar och de försöker ta reda på vad det här beror på. Det är alltså ingenting som tyder på att det skulle vara någonting allvarligt fel. Det är alltså någon sorts bakterieinfektion.
Är det någonting, jag tänker liksom när du sitter och scrollar på lägenheter, då har du liksom telefonen mellan benen då? För att det kan ju vara något så här, kan det vara någon sån här strålning från telefonen som gör att din pung blir liksom radioaktiv och sväller upp.
Nu sa jag ju då att det är alltså en bakterieinfektion som inte har någonting att göra med strålning eller någonting. Men man vet alltså inte vad det är och man försöker ta reda på det. Alla de här okarismatiska urologerna försöker reda ut det här.
Ja.
Och kliar sig i huvud och mumlar och springer ut.
Ja.
Och skickar stora räkningar.
Men det är ju nog en sån här Dr. House-scen, det här att Hugh Laurie kommer in med käpp. Och alla andra okarismatiska läkare är sådär att vi har ingen aning, men att vi tror att det är någon sån här bakterieinfektion. Och så säger han, vänta nu, är det så att de letar efter lägenhet? Och så frågar han och så här frågar det att, har du ont i ryggen också? Så att, ja, jag sover så krokot, och så är det sådär. För att du ligger i liksom fosterställning och scrollar med mobiltelefonen mellan benen. Och så säger då Hugh Laurie att, that's how you get radioactive balls.
Ja, nej men alltså du är ju på rätt spår, för det är ju det här som jag har tänkt på nu också, speciellt då efter det här som hände med John Fogarty då, som ju tackade mig då, som jag nämnde väl tidigare här, ja. Ni kanske minns. Och hela allt jag då kom ihåg från min karriär som rockstjärna och den här låten Balls som var så bra tyckte jag, men som fick sån kritik då av de här töntarna som trodde att de var rättfärdiga.
Men kan det här vara som en jättekonstig variant av stigmata då, alltså som jag redan var lite inne på, alltså att på något sätt att en sån här religiös känsla kan få kroppen, att det händer saker med kroppen, men att istället för att det kommer liksom blod från dina handflator, så är det sådär att när du börjar tänka på den här, din SC-tro och John Fogerty och hela det där så, och den här låten, så det som det egentligen hände, att istället för så rann liksom allt blod, istället för att komma ut genom händerna så rann det in i din pung istället, så att den svällde upp.
Ja, no, jag vågar inte uttala mig medicinskt kanske, men jag tänkte just på det här att höra ihop med det här huset, att ja. Liksom har jag the balls att ta det här steget och köpa ett underbart hus, men som har 1000 risker.
Men det är ju sådär, alltså att man kommer ju, det finns ju inget riskfritt köp när det kommer till hus och lägenheter, och att det handlar ju om att man måste ha de här vissa sakerna som man liksom prioriterar, och så är det sådär att du har liksom tre saker. Alltså det är ju sådär att någon är liksom snygg och intelligent och sexy och man får bara välja två. Att det är ju samma sak med det här. Och nu i det här fallet då, så är det ju som en mäklare som ska säga då att det här är som ett drömhus för er, att det här är jättebra. Säljarna vill bara att vi säger att om man är biologiskt är man, så efter att man har varit en stund i det här huset så sväller alltså testiklarna upp till vattenmelons storlek. Att det är någonting bakteriellt som finns inom husluften här. Det har ingenting att göra med den här helvetesporten, utan det här är liksom, det här är något annat. Och då måste man bara fundera då, att men är det värt att bo där då? Och så får man börja gå med kilt då. Alltså och helt enkelt ha ett sånt liv.
Det är så mycket här nu. Jag försöker bara ställa frågan till dig, Ted, att har jag stake nog att köpa det här huset?
Ted och Kai. Jag försöker sammanfatta nu din påsk här, Kai. Och jag upplever att det finns liksom tre grejer nu här. Att det här ena är då du har alltså någon form av kosmisk strålning i din ena testikel, så att den är stor som ett hus. Det är det här ena. Och sen är det här andra då, är att du har fått en kommentar av John Fogerty.
Och sen är hans tacksamhet.
Ja, vilket skapar någon form av religiös ångest, skulle jag väl kalla det. Eller på något sätt en så här ändå liksom en sorts knut kring det som på något sätt fick en spotlight på sig. Och sen det här tredje då är att du har varit på husvisning. Och att ni överväger att köpa ett hus, men att du vet inte om du vågar.
Ja, när du nu säger det så här, så har jag haft en ganska häftig påsk ändå. Eller det har ju hänt mycket.
Ja, alltså, för jag hade ju tänkt sådär att jag skulle säga att jag satte Baileys i memman. Och det var liksom min påsk. Och det är roligt för att jag minns inte riktigt vad som hände sen efter det. Alltså att vi skulle ha efterrätt och vi skulle ha memma, och sen hade vi inte vaniljsås, för att jag vill ha vaniljsås på min memma, och så hade jag bara Baileys, och så satt jag jättemycket Baileys på det, och efter att jag åt memma med Baileys, så jag minns inte hur det smakade, och jag minns inte vad som hände resten av kvällen, utan det är som ett minne, som en minneslucka efter det.
Ja, då, vad hemskt att du söp bort din påskmiddag. Men
jag söp inte bort min påskmiddag, men att det hände någonting speciellt där, och att jag har för mig att det var jättegott, men att jag är osäker, för att jag kommer inte riktigt ihåg hur det var något mer. Men att om man vill liksom testa på någonting, så sätt Baileys på memman. Men jag håller med att det låter ju som att det har varit ändå en ganska speciell påsk för dig. Men det som jag skulle komma till var att när man radar upp de här grejerna så här, alltså de här tre sakerna, liksom John Fogerty, religiös ångest / enorma testiklar / husköp, så då kan man ju liksom prioritera, att du måste ju liksom se nu liksom att vad du ska ta itu med först. Och oftast är det ju nog så att om en kroppsdel börjar svälla, så är det liksom kanske det man prioriterar, det gör man först, för att liksom både att köpa hus eller att liksom chatta med John Fogerty är svårare om det liksom bultar i pungen för att det gör så ont.
Ja, jag har ju antibiotika, du har alldeles rätt. Först tar man itu med smärtan förstås. Mm. Den akutaste smärtan.
Men jag vill också poängtera här, alltså, för jag är ju nog lite skeptisk till att om antibiotikan kommer att funka här. Alltså för att jag är ju rädd att dina vattenmelontestiklar är psykosomatiska. Alltså att det på något sätt faktiskt hänger ihop med hur du mår, som gör att de sväller upp. Och om det är så att antibiotikan inte hjälper, och att de blir bara större och större, och att du måste liksom börja gå med skottkärra, så då måste du ju försöka lösa upp de knutarna istället och börja se där.
Men så du minns alltså inget av din påsk för att du var så full efter Memma Baileys efterrätten?
Nej, det var bara en liten detalj, alltså, för att jag har haft en jättebra påsk, och jag har inlett grillsäsongen. Jag börjar alltid grilla vid påsk. Jag tycker att det är fint. Och vi har ätit jättegod mat. Vi har haft vänner på besök, Nikas föräldrar. Det var en underbar påsk på alla sätt och vis. Men sen var det en liten detalj som jag hade tänkt att jag skulle prata om här i podden, för att jag brukar ju komma med kulinariska tips alltid nu och då. Och mitt påsktips nu är att man ska sätta Baileys på memma. Men sen när jag skulle säga det så insåg jag, när jag började så här tänka, ja men hur smakar det då? Så var det som att det fanns ingenting. Att det var som att jag aldrig har gjort det. Och att jag tänker att kanske det var någonting kemiskt som hände där med Baileysen och memman som gjorde att det på något sätt blev till någon sorts såna här knockout drops. Alltså så där som man sätter liksom ögondroppar i en drink och så bara svimmar man. Att är det månne samma om man sätter Baileys på memma?
Jag vet ju ingen som har slutat studera som någonsin har druckit Baileys igen. Det är ju en sån här intro-alkohol som man dricker när man inte klarar av smaken av alkohol.
Jag tycker så synd om dig, Kai, och andra personer som inte vågar erkänna att gott är gott. Att det på något sätt finns en sån här bild av att man måste vara macho, eller att man måste liksom, som man så har man enorma bollar och dricker bara whisky. Nu, när det är gott, så då dricker
man det.
Ja, men
gott är inte intressant. Alltså det är ju det, man är ju, när smaksinnet utvecklas och när man liksom upplever flera smaker, så då är ju det här söta, det här det goda är ju inte intressant längre.
Åh, nu börjar jag bulta min testikel här.
Men jag har en kulinarisk fråga då till sist.
Okay.
För att vi åt också memma och vi reagerade på att, eller vi insåg att men memma smakar ju lite grann som skärgårdslimpa.
Ja, den här sirapssmaken.
Ja, skulle man alltså kunna sätta skagenröra på memma och det skulle funka? Det här är en fråga till alla lyssnare. Jag har inte svar på det.
Ja, det väcker nog alltså mycket tankar faktiskt.
Ja, nu jag fick nu spilla ur mig allt som har hänt här nu då. Tack för det, Ted. Förlåt nu då om det blir för mycket info igen. Men till er som tyckte att det ändå var på något sätt intressant, så kan ni säga som John Fogarty gjorde: thanks, Kai.
Eller så säger man som din präst sa, att det var nog jättebra, vi uppskattade det nog, men att det var nog ganska mycket prat om bollarna. Det då.